Hej och välkomna till avsnitt 1264 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en uppdatering om det senaste som hänt i USA, och i normala fall så har jag med mig Björn Nordström i de här uppdateringarna. Men han hade fullt upp ikväll och schemat för oss ser väldigt fullt ut den här veckan, så att jag kör själv den här gången och jag tänkte bara dra några korta saker. I mitt förra avsnitt så pratade jag om Bidens presidentinstallation den 20 januari och det är bara 5 dagar sedan, men i amerikansk politik så är 5 dagar en evighet, så att det har ju hunnit hända hur mycket som helst bara på de här korta dagarna. Men i det avsnittet så berättade jag i alla fall att Biden dagen efter att han installerades och även samma dag skrev under ett antal exekutiva beslut som handlade väldigt mycket om identitetspolitik, om inskränkningar av olja och gas och sådana saker. Och det här är beslut som i mångt och mycket upprört republikanerna, som ansett då att det här är, du pratar om enhet i ditt installationstal, men de här exekutiva besluten visar att du vill inte alls nå någon kompromiss med oss, utan det här är frågor där du går på, ja, i direkt konfrontation med våra republikanska idéer om de här sakerna. Så att det verkar börjat med en stark opposition verkar börja ta form nu mot Bidens presidentskap väldigt tidigt. Så att det pratade jag lite grann förra gången då. Och det här var någonting som Biden gjorde direkt efter presidentinstallationen. En annan sak han fick göra, Joe Biden, det var att han fick be om ursäkt till nationalgardet. Det var ju 20 000 nationalgardsoldater i Washington DC för att skydda presidentinstallationen. Och bakgrunden till det var ju de här upploppen den 6 januari på hejad av Donald Trump. Och demokraterna tyckte att nu måste vi säkra hela staden, så 20 000 nationalgardsoldater kom dit. Men efter installationen så var de här helt bortglömda och de fick husera i ett garage, ett kallt garage, där 5 000 soldater var hoptryckta och de hade bara 2 bajamajor och det var kallt och ja, det spreds covid-19 och alla sådana saker. Så att det var en riktig flopp i hur man sen liksom tog hand om de här soldaterna som skulle skydda staden. Och Joe Biden har bett om ursäkt till nationalgardet för att det vart så, helt enkelt. En annan sak som hände på presidentinstallationen, det var ju att 3 tidigare presidenter var där. Republikanen George W. Bush och demokraterna Bill Clinton och Barack Obama. Och de gjorde en video tillsammans där de pratade lite grann om presidentskapet och säger att vi backar dig och vi vill ge dig vårt stöd i liksom din nya roll som president. Det var alltså någonting de här 3 tidigare presidenterna önskade ju Biden lycka, helt enkelt. Donald Trump var som bekant inte närvarande och han själv är ganska skeptisk till att börja gå med i den här ex-presidenternas klubb, som det brukar kallas när de före detta presidenterna träffas och pratar och sådana saker. Det är inget som verkar intressera Donald Trump. Men Bush, Clinton och Obama önskade i alla fall Joe Biden lycka till. Joe Biden har också fortsatt att promota sitt stimulanspaket på 1,9 biljoner dollar. Det här är ett gigantiskt stimulanspaket och ja, det är dubbelt så stort som det stimulanspaket som Barack Obama lanserade 2009 när han nyss tillträdde för att då konfrontera finanskrisen. Och även här så börjar republikanerna nu forma motstånd. Det har växt en stark opposition mot Joe Biden bland republikanerna och det har gått väldigt snabbt. Och det beror mångt och mycket på Bidens initiala initiativ med de här exekutiva besluten då, som republikanerna känner att det här är konfrontation direkt mot oss. Du pratar om enhet men du fattar beslut som går stick i stäv med våra republikanska värderingar. Och stimulanspaketet är ett sådant. Och det är ett stimulanspaket då för att på något sätt täcka coronakrisen. Det finns många punkter här där många republikaner, Mitt Romney och andra kommer att känna att ja, vi vill samarbeta för att hjälpa fattiga och så vidare. Men det finns mycket inbakat i det här stimulanspaketet, som minimilön på $15 och sådana saker som vi inte är för. Så att vi får se hur det här går. Det är kongressen som måste ge sitt slutgiltiga godkännande till det här. Demokraterna majoritet, men det finns fortfarande möjlighet för en filibuster, som det kallas, när man egentligen stoppar beslut om man inte har en absolut majoritet på 60 platser då i senaten. Så att vi får se hur det går i de här förhandlingarna. En annan sak som Biden pratar om mycket på sin presidentinstallation, det var att man måste ta ton mot högerextremism och vit makt. Och det sistnämnda är ett reellt hot i USA, men det viktiga är att inte blanda ihop högerextremism, vit makt med vanlig liksom högerrörelser. Och där blir Bidens gränsdragning väldigt suddig. Och det finns många demokrater som vill klumpa ihop alla konservativa med högerextremister och med nazister. Och det är väldigt farligt och väldigt farlig, en väldigt farlig sammanblandning. Och den demokratiska senatorn Dick Durbin, han har introducerat ett förslag som heter The Domestic Terrorism Prevention Act 2021. Och det här är ett förslag som han försökte få in för, jag tror att det var ett år sedan också. Det gick inte då. Men nu är det ju demokraterna som kontrollerar senaten, så att det kanske kommer att gå nu. Och här så menar man då att i motsats till 9/11-attacken 2001 så var det ett externt hot man behövde fokusera på med Patriot Act och liknande. Nu har vi sett domestic terror groups som oftast är, ofta är rasmotiverade och sådär, och skriver de här demokraterna. Och nu vill man komma åt domestic terrorism, alltså inhemsk terrorism. Och det här är någonting som många republikaner, men även många andra, som demokraten Tulsi Gabbard, är väldigt kritiska till. Och de anser att det här kommer att kunna missbrukas om det här blir en realitet, för att då komma åt människor som inte tycker som demokraterna tycker att man ska tycka. Så att väldigt många oroas över det här. Och vi kan komma ihåg att 9/11 och allt som hände då, jag hängde med detaljerat i det, då fick Bush-administrationen väldigt mycket kritik för att Patriot Act kunde utnyttjas inrikespolitiskt. Och det var en halvsanning, ibland kunde det mot de här som levde i gråzonen, mot att vara terrorister och inte, men det kunde inte utnyttjas mot vanliga amerikaner i allmänhet. Det fanns ju massa rykten om det, men så var det inte. Men det här lagförslaget, det riktar sig helt och hållet mot de man menar är inhemska terrorister, inhemska våldsverkare. Och ja, vilka är det? Alltså vitmaktgrupper och sådana saker, det har FBI varnat för. De vet man är farliga, men de kan man identifiera på förhand. Men om man ska blanda in alla som är konservativa under någon slags högerextremiststämpel, då är det ju väldigt farligt och det hotar verkligen yttrandefriheten i USA. Så att det här gäller att ha ögonen på det här förslaget då, The Domestic Terrorism Prevention Act. Så vi får se hur det går, jag hoppas att det stoppas. En annan sak som kommer att hända i senaten, det är att riksrätten mot Donald Trump kommer att komma igång. Jag tror på onsdag tror jag att det är som det hela kommer att initieras. Sen kommer man att ge Donald Trumps team 2 veckor för att förbereda sig, förbereda ett försvar. Och Donald Trump har anlitat advokaten Butch Bowers som ska representera honom då i den här riksrättsprocessen. Rudy Giuliani har sagt nej och sagt att han kommer att vara ett vittne och därför kan han inte representera Donald Trump. Och det har uppstått en personlig konflikt också lite grann mellan Donald Trump och Rudy Giuliani. Men Butch Bowers kommer att representera Donald Trump i den här processen. Och att man har skjutit på det 2 veckor beror också på att man vill att senaten ska hinna ägna ganska mycket tid också innan man kommer in på det här åt att bekräfta Joe Bidens nominerade ministrar och andra kabinettspositioner. Så att man vill inte bara helt fokusera på riksrättsprocessen. Och republikanerna då, det finns ju ett antal republikaner, Liz Cheney och en del andra som är för en riksrättsprocess, Mitt Romney och så vidare. Men väldigt många republikaner har nu börjat motsätta sig det här. Hela den här riksrättsprocessen handlar ju om det som hände den 6 januari när Kapitolium stormades av Trump-anhängare och Donald Trump hade eggat upp dem för att komma dit och att marschera till Kapitolium och sådär. Och många republikaner anser nu att ja, man intar 2 linjer. Dels så intar man linjen att det här är, ja, det kanske inte är konstitutionellt. Vad säger konstitutionen om att ställa en före detta president inför riksrätt? Jag menar, Donald Trump, han är inte längre sittande president. Så att, vad säger konstitutionen om det? Det är en sak som ifrågasätts från republikansk håll, Marco Rubio och andra. Och ett annat argument är att det här kommer bara att splittra USA i en tid när vi behöver enas. Så att det är de 2 argumenten som de republikaner som är emot den här processen driver. Förmodligen kommer det att bli av, men demokraterna som hoppas på att väldigt många republikaner ska ansluta sig och fälla Donald Trump, man hoppas ju synnerhet på Mitch McConnell, de kanske kommer att bli besvikna. Därför att just nu så verkar det som att republikanerna, de vill inte driva det här vidare. Och det behövs republikaner också för att få Donald Trump fälld. Så att vi får se vart det här slutar, men det kommer säkert komma upp mer om det här om ungefär 2 veckor till då. Sen kan man säga också att Donald Trump, han planerar att starta ett nytt parti. Det går ryktet om det i alla fall, att det är det som han nu tänker göra. Han har varit ganska tyst de senaste dagarna, men han vill starta ett nytt parti som heter Patriot Party. Och syftet med det är primärt inte att kasta in honom själv i leken just nu i alla fall, utan det är att mera partiet kunna utmana republikanska motståndare då till Donald Trump i olika primärval, så att det parti som riktar in sig på republikanerna att liksom hämnas lite grann på Georgias guvernör och på Arizonas guvernör och på andra som republikaner, alltså som Donald Trump ansåg svek honom i valet och inte slöt upp bakom hans tes då att det egentligen var han som vann valet och inte Joe Biden. Så att The Patriot Party verkar bli ett tredje parti som kommer att ha en del likheter med Tea Party-rörelsen, att kunna på något sätt utmana det republikanska etablissemanget, om man säger så, men den här gången på en egen plattform, The Patriot Party. Så att det här kommer vi förmodligen att, om det blir en realitet, synas på riktigt i mellanårsvalen 2022, och det ska bli jätteintressant att följa den här processen och den här utvecklingen, och om Donald Trump sen 2024 tar ett steg till och med det här partiet och kandiderar till president, ska bli jättespännande att se. En annan sak som också har med både allt den här eftervalshanteringen att göra, det är ju att den här sekten, konspirationssekten QAnon, de har blivit djupt förvirrade av att Donald Trump gav upp, och det råder mycket interna stridigheter bland QAnon-folk egentligen. Så att det är ju rätt och intressant. Det här är ju den här konspiratoriska sekten som tror att demokraterna består av pedofiler och en djup stat, och att Donald Trump var den som skulle rucka upp den här djupa staten och straffa de demokratiska pedofilerna. Det är alltså en konspirationssekt, skulle jag säga. Och de är nu väldigt förvirrade och besvikna på Donald Trump. Så att vi får se vad som händer med de här. För att de har alltid sagt att Donald Trump kommer att sitta kvar. Biden kommer inte att bli president. Men de fick fel. Så att vi får se hur det här utvecklas. En annan sak som har trendat den här veckan, det är Bernie Sanders. Han var ju på president Bidens installation. Och då var han fotad och filmad när han satt med ett par vintervantar med händerna i kors. Och det här har blivit en meme som har spritts överallt på internet. Man har klistrat in Sanders med sina vantar i olika andra sammanhang, med olika bilder i alla sammanhang. Så att ingen som är intresserad av amerikansk politik kan ha missat den här memen, Bernie Sanders-memen då. Och Bernie Sanders själv, han har välkomnat den här uppmärksamheten och tycker att det var jättekul, och vi kommer samla in pengar, och de pengarna kommer att gå till Meals on Wheels, alltså mat på hjul, när man då delar ut mat till fattiga. Helt enkelt. Och det här är någonting som, man kanske skulle kunna jämföra det med Frälsningsarméns soppkök kanske, jag vet inte. Mitt eget minne av Meals on Wheels, det är från Twin Peaks, den serien, när de här huvudpersonerna delar ut mat till äldre i den serien. Men det är i alla fall det som Bernie Sanders då tänker göra med pengarna som han har fått från oväntat håll efter att den här memen gick viral. Så att kul att Sanders är tillbaka i liksom rampljuset lite grann igen. Sarah Huckabee Sanders, hon var Donald Trumps presstalesperson för något år sedan innan Kayleigh McEnany tog över. Och Sarah Huckabee Sanders, hon är också dotter till Mike Huckabee, Arkansas tidigare guvernör. Och hon har nu pålyst att hon kommer själv att kandidera till guvernör i Arkansas i guvernörsvalet där då 2022. Och det är jättespännande. Det var också delstaten där Bill Clinton en gång var guvernör. Och nu kandiderar alltså Sarah Huckabee Sanders. Och skulle hon vinna så skulle hon bli den första kvinnliga guvernören i Arkansas. Men jag tror inte hon bryr sig om det, därför att hon är inte identitetspolitiker, utan hon är där i egenskap av sin person, inte sitt kön. Men det ska ändå bli intressant att se, följa henne och se om hon lyckas då vinna och bli guvernör i Arkansas. Så att det var några av de här nyheterna som jag hade att berätta om, och jag återkommer väl med en lite längre uppdatering längre fram. Men jag kan också säga till er som lyssnar att under det här året 2021 så tänkte jag ägna lite mer tid åt amerikansk historia. Det är mycket prat nu om konstitutionen. Det är en sak som hände, en av Joe Bidens exekutiva beslut, det var att han återkallade Donald Trumps beslut om The 7076 Project, alltså ett projekt som Donald Trump lanserade för att kontra ett projekt av New York Times som heter 1619 Project. Och New York Times projekt menar alltså att den amerikanska historien år 619 då syftar till när de första slavarna kom till Amerika. Och New York Times vill analysera hela USAs historia genom de svarta förtryckta slavarnas ögon. Och väldigt många historiker, både liberala och konservativa, ansett att uppfattar här är att förvanska den amerikanska historien och göra den väldigt lättvindig och på något sätt spela på de här falska teorierna om att USA byggde på att USA är en slavstat eller en slavocracy som de här i det här 1619 Project säger då från New York Times. Och Donald Trump ville kontra det med sitt 1776 Project, alltså året när Thomas Jefferson skrev den amerikanska frihetsdeklarationen och USA grundades. Och det här är någonting som Biden har kört över. Men det har också väckt mitt intresse och jag har haft det intresset hela mitt liv för att gräva mig djupare i amerikansk historia och i konstitutionen och i författningsfäderna och så. Och jag har redan börjat med mina studier kring de sakerna och det här är saker jag har studerat länge. Men nu tänkte jag djupgräva egentligen i alla detaljer som jag inte hunnit med. Så att 2021 kommer upp lite år när jag ägnar mycket tid åt amerikansk historia. Och det kommer att innebära att podden kanske inte kommer att komma ut 4-5 gånger i veckan, men i alla fall en gång i veckan, men kanske inte lika ofta, så att ni vet det, ni som lyssnar. Men med det sagt så var det här uppdateringen för idag. Tack! Det var avsnitt 1264 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna min gåva på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.